Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Klimakteriepodden är sponsrad av Femarell. Nu pratas det ju mycket om klimakteriet och många nya kosttillskott har gjort entré som lovar allt från hormonell balans till symptomlindring. Och det kan vara svårt att välja vilket kosttillskott man ska satsa på. Har du tydliga tecken på östrogenbrist som vallningar, sömntrassel, torra slemhinnor och ledbesvär så fundera på Femarell om du vill gå den beprövade vägen. Femarell har med sin speciella och välforskade ingrediens DT56A hjälpt kvinnor i över 20 år att må bättre under klimakteriet. Och Femarell finns på apotek och hälsokostbutiker. Tack! Hej och varmt välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Kul att du är med. Det har varit en fantastisk lyssnarvecka med så många uppskattande hejarop. Så därför är det extra kul att få dela andra delen av intervjun som vi startade förra avsnittet med Katarina Voxnerud. Det är laddat att tala om kost och näring. Att liksom kliva in i det där privata där det finns mycket tyckande. Men vi vågar närma oss det i det här avsnittet och vi går också in i det privata underlivet och talar om bland annat bäckenbotten. Vidare om hur vi ska få ihop allt och hur vi borde och vet att vi bör göra under livet med klimakteriet. Vi får rådet att tillföra det som just du mår bra av och belöna med rätt saker. Så ja, styra om till sundare vanor som ger dig något. Det låter väl bra. Så välkommen att lyssna. Hjärtligt välkommen tillbaka till Klimakteriepodden, Katarina Voxnerud.
Tack.
Du och jag kör ett maratonpass här. Men du som lyssnar har jag, hoppas jag, inte missade förra avsnittet. För då pratade du jättemycket om rörelse, varför, leder, nya spännande saker som fascia. Och vi pratade om kollagen och vi började prata lite grann om bäckenbotten. Och det här är ju ett av dina stora ämnen här. Vi pratar ju ganska sparsamt om urinläckage och bäckenbotten och sådär. Så vi kan väl gå in på det först och sen så ska vi komma vidare i maten och vikten och fett och protein och vad vi behöver för i oss. För att Katarina har ju då skrivit en bok som är superaktuell nu som heter Livet med klimakteriet. Och det här är en otroligt bra heltäckande bok som inte bara ger dig insikt i det här med träning och fysik utan hela alltet. Och det tycker jag du verkligen har lyckats fånga väldigt bra på en nivå som jag tror att alla kan följa.
Ja, kul.
Mm. Ja, oavsett om man är på en hög nivå eller låg nivå så tror jag att man kan, och kunskapsmässigt så tror jag att man kan följa det här. Och sen så är det några härliga också berättelser från kvinnor som du har intervjuat som jag tycker också, ja, det är alltid bra tycker jag, balans i en bok när det inte bara är en superkvinna som du själv som liksom, så att säga, berättar hur man ska göra.
Nej, och det är det som är intressant, att som sagt alla, det är så individuellt så alla är ju så olika och det som gäller för en kan man ju inte bara ta copy-paste och sen köra själv också. Man kan ju testa och prova, men försöka hitta sin väg och sin ingång till det. Och sen få just den här långsiktigheten. att man ser liksom att amen, det är liksom, nu har vi ju resten av livet på sig här. Så att, ja. Vad ska man göra, hur ska det se ut?
Vi avslutade förra lite grann med att prata om förlossningsskador och bäckenbotten och det som kan kännas tyngdmässigt och sådär. Du jobbar ju väldigt mycket med utbildning just kring mamma, mage, bäckenbotten och så vidare. Kan vi inte prata lite mer om det? Vad är det som kan dyka upp just kring klimakteriet som kan vara relaterat till just förlossning och vad som har med bäckenbotten att göra och vad som kommer nu?
Just det. Och det är ju att många kan ju uppleva besvär med, om man säger magen, att man känner att man inte har stödet i magen eller känns konstigt i magen. Magen, typ som många beskriver, man har inte någon koppling i mitten på kroppen, att man sitter liksom inte ihop. Men bäckenbotten, att det kan vara att man känner det här som en tyngdkänsla ner, någon skavkänsla. Det kan kännas som en tampong som sitter snett. Man kanske känner man kissar på sig. Man vågar inte hosta eller nysa, därför att då kanske man är rädd att läcka. Man kanske pruttar, slidpruttar. Så allt det här är ju tecken, på att kanske är då med bäckenbotten, man bör kika på det. Och det som vi jobbar mycket, eller jag jobbar mycket med, det man tittar ju dels på funktionen just och sen ser vad behöver man lägga till någonting för att få starkare funktioner, bättre koppling i kroppen. Eller är det kanske att det är för mycket redan? Är det någon person som går och kniper hela tiden till exempel och med bäckenbotten och försöker, är rädd att man ska läcka så kniper med musklerna precis hela tiden. Då kan ju musklerna likväl bli överspända. Jag brukar beskriva det här som att det är ungefär som om alla lyssnare nu, om ni spänner er arm allt ni kan, så spänner man armen allt vad man kan och så ska man gå omkring så i 10 timmar. Och sen går du till gymmet till exempel, då har du ju ingen styrka kvar i muskulaturen utan du orkar inte längre. Och då om du går omkring och liksom kniper med muskulaturen medvetet
eller håller in magen,
ja, då blir ju musklerna helt överspända. Och då när du väl hostar eller nyser eller ska springa eller sånt, tar några kliv, då orkar du inte för du är redan utmattad från början. Så läckage och även då smärta, bäckensmärta, smärta vid sex, det kan vara indikationer på att det kanske mer är spändhet i bäckenbottenmusklerna. Då behöver man mer avslappning. Och då är det ju lättast liksom via djupandning och andning att försöka komma tillbaka till det. Men igen då, har man smärta eller problem i ett område och den här tyngdkänslan, skavkänslan, då alltid så här, gå alltid först till gynekologen och kolla upp liksom så här strukturellt och hur det ser ut och så man får ett klartecken därifrån. För gynekolog är ju läkarutbildad, så att titta på det först och sen sök vidare och sen se vad är det som egentligen är bekymret. En del kan ju vara svaga i bäckenbottenmusklerna också just, och så man behöver ju mera knip eller lyft, jag skulle säga. Man ska lyfta upp hela bäckenbottenplattan. Mm. Knipa för så många gånger tankarna till när man kniper av rör. Och tycker jag kniper längst ner i bäckenbotten. Och det handlar ju om att man ska försöka lyfta upp hela plattan. Hissen hela vägen upp, ja. Den här gamla instruktionen om att man ska knipa av kistrålen till exempel. Det är ju någonting som man kan ju testa det om man vill om man nu går på toaletten och sitter och kissar. Men det är inte där man ska träna. Och att om man tokkissar, man bara allt bara åker ut, då ska du inte kunna knipa av egentligen heller, för att när du kissar runt urinblåsan har du ju en muskel, så att när du ska kissa så drar den muskeln ihop sig och då ska bäckenbotten slappna av. Det är liksom reflektoriskt, och då om du kissar för fullt och sen försöker du då gå emot dina reflex och dra ihop allt det här, det går emot lite grann det vi har inprogrammerat i oss. Så vill man testa det här med knipa kistrålen kan man göra det när man kissar lite mindre. Samtidigt som det, då kniper man ganska långt fram och lite ytligt som det kan kännas som. Och då kan man även testa på att försöka hitta bäckenbotten mera längre bak, mitten och bak och försöka få det lyftet uppåt. Och det är ju här ändå viktigt att ha en bra funktion i bäckenbotten med både vara stark och snabb och kunna arbeta likväl som kunna slappna av och spänna av. Och alla de här bäckenbottenmusklerna och magen, när man ser då, jag kallar det bukväggen, det är ju magmuskler då, den här bindväven, fascian och huden. De tillsammans är ju viktiga stöttningar till alla inre organ. Det är ju livmoder, urinblåsa, ändtarm, alla tarmar, allt som finns på insidan. Så att man har en stark bukvägg, magmuskler och bra funktion där, det håller ju stötta in alla tarmarna och allting på insidan där. Och bäckenbotten är ju stöttning för alla inre organ. Och bäckenbotten jobbar ju då även med diafragmamuskeln vid andningen. att man ser helheten. Det är inte bara en muskel man tittar på, den här muskeln här, utan andningen och bäckenbotten och magen, allt hänger samman. Och precis som du säger, det här att gå omkring och hålla in magen allt man kan, det är inte heller någonting som är, då hindrar man ju andningen och hindrar den här naturliga rörelsen i kroppen. Det sägs att man andas in när man tittar på, med vissa som har tittat på med ultraljudet, när man andas in den här, då har man den här diafragmamuskeln, den ligger ju mellan brösthåla och bukhåla. Och vid en inandning, djup inandning, då sänks den platta med 5-10 cm.
Wow.
Och det innebär att hjärtat åker ner 5-10 cm och levern åker ner 5-10 cm och magsäcken och tarmar och allting. Och då buktar bäckenbotten lite grann neråt och magen buktar lite grann utåt. Och sen när man andas ut, då lyfts diafragman upp igen och då åker allting in och upp. Det är som en sån här fin dans på insidan verkligen. Och då den här djupandningen, man då kniper bäckenbotten, håller in magen och andas upp i bröstet. Då missar man hela den här naturliga liksom massagen av sina inre organ. Och det är verkligen en viktig funktion att behålla den här flödet i kroppen och liksom matsmältningen och tarmar och allting sånt. Så att, att inte låsa sig, men inte heller bara slappna av och allting.
Man ska inte bara Nej. En sak som jag har tänkt på, det är så här, efter orgasm så känns det som magen är större, att den liksom putar ut.
Det kan vara att du har, man tar i och då blir det när man får en automatisk avslappning utav allting. Och då slappnar de här djupare muskelsystemen av också. Så att det kan vara därigenom då att det känns som att det, man får en automatisk den liksom, avspänning.
Det är ju efteråt som den bara kollapsar.
Ja, kroppen bara liksom slappnar av och det blir den.
Intressant.
Men som sagt, just i vardagen då, att man inte, för ibland pratar man om det här med att varken spänna för mycket, men man ska bara slappna av helt. Men du ska ju ha en grundspänning i kroppen för att orka hålla upp dig. Så magen ska ju ha en liten lätt spänning och bäckenbotten ska ha en lätt spänning, men inte för mycket.
Nej, okej. Vi går in på det här med mat och vikt. Det är ju den här stora stötestenen, laddat ämne. Vi har lite grann med instinkter som du, vi pratade lite innan här också, känslor och ätande och sådär. Du har ju jobbat väldigt mycket med den här delen av boken. Och du har ju en av mina favoriter med i boken också, Kristina Andersson, som den flitiga lyssnaren kan ha hört i avsnitt 50 och 69, som har mycket kloka saker att säga kring just kost, som har också är citerad i boken. Mm. Men berätta, ja, du har jobbat mycket med den här delen. Berätta, hur då? Varför?
Men kosten är ju liksom, det är ju kost om att det är så otroligt mycket tyckande och tänkande kring det. Så att, och det finns så många olika vägar att gå därmed, precis som med träningen. Och att försöka hitta någonting, att vad det är som, vad kan man säga, vad är, hela boken är ju vetenskapligt granskad, alltså från folk som verkligen kan saker och ting, och alla kapitel och allting är genomgått. Och då, vad kring kosten och maten, så finns det ju väldigt många personliga tyckande och tänkanden. Men vad kan man då enas kring i mitten? Vad är som den här grunden och hur kan man se på det från början just då? Så det är väl där då att försöka hitta till vad är någonstans giltigt för alla. Och att man sen då kommer ihåg, precis som med alla rekommendationer, att du och jag, vi är liksom inte, du är en individ och jag är en individ. Vi kanske hamnar på helt olika, längst ut i kanterna på liksom det här normala spannet, på varsin kant. Men det man då skriver om och vetenskapen visar, det är ju här mittenfläcken där de flesta kan enas kring. Så att man kan ju vara så här, men det där passar inte alls för mig. Men då kanske man, alla är ju individer. Vi är ju inte en befolkning, vi är ju individer. Och det är där man då får titta på när man ser på studiemässigt. Vad säger studier? Vad kan man säga? Vad vet man? Mm. Det kan ju vara någonting som funkar för många, vilket det gör. Och sen kan man ha väldigt många olika individuella ingångar i så riktningar själv.
Och vad vågar man säga?
Jag tänker så här från början är så att min grund är så att man kan äta allt men inte alltid. Så att man då ser på lång sikt att hur kan man göra för att stötta kroppen och att man ska må bra. Känna att mat är ju för många en glädje och smaka gott och man har vanor kring det här knutet till. Så man har det kvar, men att man även då tänker på den här långsiktigheten, så man inte bara går på här snabba belöningar och det som kanske man just då känner, den här sockerkickarna hela tiden som ska gå på. Utan vad behöver jag mera då i långa loppet, som man ser det. Och sen tror man behöver hitta sin väg med, om man tänker någon diet eller någon form av kosthållning. Det finns ju 5-2 som man äter mindre 2 dagar i veckan och vanligt de andra 5. Och det finns 16-8, man äter under 8 timmar och håller upp under 16, och det finns olika inriktningar med mat, om det är låg kolhydratkost eller vad man nu väljer. Och där tror jag man får leta på vad som funkar för en själv, för där är det ju så väldigt olika. Fast grunden är liksom så att, tänker jag, att titta på dina vanor. Och det var ju som vi pratade om lite grann, att många gånger har man ju sett att maten eller det här, det man säger, godsaker, det är som en belöning.
Mm.
Och det har vi ju ändå många gånger sedan vi är barn. Åh, du var mysig, ska vi äta mys och äta bulle och saft? Eller åh, du var duktig, så här får du en glass. Eller, och att motionen ses som straff. Och som jag brukar berätta, att när jag tittar på en ungdomsträning, så var det någon som kom för sent till träningspasset. Och så ledaren stod och bara så här, det kommer för sent, 10 extra armhävningar. Och det blir som ett straff då, att man ska träna, fast man är där för att träna. Och då tänker jag så här istället, att den som kom för sent borde få stå och titta på. Och så säger ledaren så här, du kom för sent, du får vila. Alla ni andra, grattis, 10 extra armhävningar. Att jag vet att man inte kan bara så här styra om att bara, nu ska jag belöna mig själv med 10 armhävningar idag. Det är inte kanske det går inte så fort, det är inte så kanske man tänker idag. Men när man kan börja fundera på vad det är som kroppen mår bra av i långa loppet, och hur kan jag tillföra lite mer utav motionen och lite mer den här goda, en god mat som är god både nu och på lång sikt just då. Så jag tror man kan styra om, och vi är ju föränderliga människor, så man kan styra om till sundare vanor som man då kan liksom få in som en god vana. Den här goda koppen te och ha en ritual kring det där, skapa sig te och känna doften och sådär, istället för att bara knyta till en godispåse.
Mm. Jag tänker lite grann på det här med ämnesomsättning. För den är ju väldigt individuell, och sen så händer det någonting just i klimakteriet.
Mm. Och ämnesomsättning är också beroende mycket på hur mycket muskelmassa har till exempel på kroppen. Så att ju mer muskler du har på kroppen, desto högre är ju ämnesomsättningen. Och då vid klimakteriet och menopausen, då tappar vi ju generellt väldigt snabbt mycket muskelmassa. Och det innebär att vi tappar mycket aktiv vävnad i kroppen. Och ju mindre musk vi har, desto färre kalorier behöver vi. Och då kanske man går själv in i någon form av svält. Därför man liksom då vill dra ner på kalorierna ännu mer. Och det kanske gör att man minskar sin muskelmassa omedvetet ännu mer. För man tillför inte bra mat eller rätt näring. Utan man kanske börjar nästan bryta ner sina muskler för att hålla igång vardagen istället. Då, för man inte äter ordentligt. Och då tappar du ännu mer. Och då kanske går lättare upp i fettvikt igen när du sen börja äta lite mer. Så det är som en stor förändring som sker här. Och behållande träning, styrketräning, belastande träning och behålla mer muskler på kroppen, det är en viktig del både för att ha stark kropp och stark skelett och orka bära upp sig själv och i vardagen, och då att kunna liksom fortsätta kunna äta mera näring och mat utan att förändra vikten så mycket, eller fettvikten.
Och sen så tänker jag också att om man nu ska äta lite mindre kanske än man har gjort tidigare, då gäller det ju verkligen att man packar den med rätt näring, eller hur? Ja. Att man då inte käkar sig mätt på bullar, för det fyller ju bra, i alla fall för stunden, men det blir ju inget bra för systemet.
Nej, och det är som att man tittar på näring och inte bara kalorier, utan vad som ger näringstät mat. Just då.
För det är ju så här som känns lite gammalt nu. Många börjar ju prata om att kalorier in och kalorier ut är inte exakt en vetenskap längre, utan man pratar om att vissa kalorier är värda mer och vissa är värda mindre. Har du någon åsikt om det?
När jag följer och tittar och med all säkerhet så är det ju så som det är. Att det är olika, så kroppen använder ju olika näringsämnen på olika sätt i kroppen. Och att man då vid menopausen brukar man prata om också då, när ämnesomsättning kanske sjunker, att man då tittar på att äta även mat som mättar mer, så att man inte bara tänker kalorier utan vad som ger mig mer mättnadskänsla. Och där till exempel så ser man ju att proteiner har ju ofta en bra mättnadskänsla efteråt, så att man styr över lite mer på proteiner i sin mat, då håller du mätt längre för det antal kalorier du får i dig. Och man har mera fibrer i och mera grönsaker och allt det här som är fibertätt, och såklart då vatten till det, för då får du ju mycket mättande mat som är färre kalorier. Och då får även i det vitaminer och mineraler och allting sådana saker. Så att man ser på, tittar på maten då mer som inte bara kalorier som säger utifrån den synpunkten heller. Utan kanske mer mättnadsindex på något vis.
Okej, och då blir det lite lättare att hålla blodsockret under kontroll kanske också.
Och sen tänker jag även på det här med hur man äter, vad har för tallrikar. Om man har så här megastor tallrik med... som är jättestor, så har man en liten vanlig portion. Det ser ju ytterpytteliten ut där på sin på tallriken eller så. Och då menar så här, "Åh, jösses, jag ska bara äta det här lilla." Men lägger du den på en kanske mer vanlig stor tallrik eller på en liten tallrik, då ser det helt plötsligt mycket mer ut.
Mm.
Och det har man gjort olika såna här studier på, att man har gett till exempel studenter att man har de här olika läskstorlekarna då i som man då har i till exempel snabbmatsrestauranger. Att hur mycket, om du får en stor burk med bara lite läsk i, då känns det så här, man har pyttelite, men har en liten burk men du har den i full med läsk, då känns det mycket, mycket mer helt plötsligt. Så att vad du har, hur du förpackar det är ju också mycket för ögat. Och det tycker jag man kan ha med sig då när man ska äta och hur man liksom beter sig med maten också. Att hur ser det ut, vad lägger jag upp det på, hur ser det på tallriken? Och så att man äter ju lika mycket med ögat liksom så, som med resten just då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Vad tycker du om kosttillskott generellt?
Och där, vetenskapligt så säger man att man inte behöver någonting, som många har vetenskap. Om du äter tillräckligt bra mat så får du i dig allting. Och sen tänker jag så att jag tror inte de flesta inte kanske äter tillräckligt komponerad mat och får i sig alla olika delar. Så visst kanske man kan behöva vissa saker, absolut tror jag.
Hur ska man veta vad?
Ja, då bör man nog få hjälp och titta då, gå till någon som jobbar med kost, näringsfysiolog eller dietist eller någonting, så man får den hjälpen och titta på hur ser det ut just som du säger.
Mm.
Och är man då att det är mycket snabbmat och som du säger och bullar och alla mer kalorier och inte så mycket näring, då kanske man behöver någonting. Men grunden då kanske man först bör styra om till mera mat liksom så från början.
Mm.
Men sen tittar man på, det finns, man ser att ja, men vissa tillskott kanske skulle behövas vid till exempel menopausen, men där är ju också väldigt lite, man är inte enig om vad och när och hur och allt det där. Benskörhet, osteoporos, då behövs det ju också medicinering, och där behöver man titta på, är det någonting som man saknar då för benets uppbyggnad som man då behöver tillsammans med belastningen och allting annat. Så att, så visst, tillskott ibland, man pratar mycket D-vitamin till exempel, immunförsvar och sådana saker, och goda bakterier för tarmen, för där är vi stor del av immunförsvaret, och får du i dig det via till exempel mjölksyrade grönsaker eller mjölksyrade saker själv, det är fantastiskt. Men jag till exempel, jag prioriterar inte det, jag ska inte säga att jag är lat, men jag prioriterar inte den delen, och då kanske jag kör en genväg, att antingen man får man köpa sånt och i affär färdig mjölksyrade, eller så får man kanske då ta någon probiotika liksom och få i sig, så att man får se vad är det som funkar tror jag i livet i stort just då.
Mm.
Och få en täckande bild.
Du, vi ska bara komma in på det här med träningen och vila. För att vi pratade jättemycket i förra avsnittet då om det här med träning och hur mycket man ska få med sig alla de här olika bitarna. Hur mycket, hur hårt och hur ska man liksom få in hela det här i sitt program? För det låter som det är så mycket man ska göra. Man ska ha sina muskler och man ska ha sin kondition och man ska ha hela allt det. Och sen är det livet och stressen. Och så ska man andas och så ska man bäckenbotten träna.
Slappa av, eller?
Ja, precis. det. Och sen så ska man äta. Och,
ja. Nej, jag tänker så att börja titta på vad WHO säger. Det är liksom, du ska ha 150 minuters rörelse och gärna två muskeluppbyggande pass. Muskelbelastande pass, liksom så. Utgår man från det här grundläggande liksom, att rörelse i vardagen, då är man liksom på en god väg. Någonstans är det att steget från ingenting till någonting, det är det största brukar jag säga. Och sen när vi väl är igång och har skapat en rutin och vana, då är det mycket lättare att lägga på mer saker. Och öka på, liksom, viljan att motionera mer ökar. Och sen tänker jag att det är dels den här vardagsrörelsen, som sagt vardagsbelastning som är viktiga. Men sen får man titta på vad man som sagt, vad behöver jag? Har jag ont i ryggen? Har jag ont i lederna? Behöver jag då istället kanske starta med mer styrketräning och mer muskeluppbyggande för att orka hålla upp min kropp och minska liksom smärtan i att jag inte liksom orkar med mig själv? Och då är det där du kanske bör börja lägga till. Eller är det mer att man ser hjärt och kärl och blodfetter och liksom, andra system i kroppen. Då kanske det är mer konditioner man då bör gå in på. Så att där får man nog lite grann kanske ta hjälp, tänker jag, och se, eller vad, se vad man tycker är kul.
Mm.
Och tänker man bara så här som du sa, att men styrketräning, det är verkligen så här, måste bara göra. Ja, men lägg inte det huvudsaken vid, för då kanske inte det du liksom kommer att fortsätta vara aktiv heller, utan välj då någonting som du tycker är härligt och skönt. Gå i skogen till exempel, eller vad det nu må vara. Sen se att det här är din grund som du gillar, cykla. Och sen kan du lägga till då tre övningar för kroppen. En roddövning för bröstryggen, någonting, knäböj för rumpan, och så har du någonting för magen och bäckenbotten. Då är du hemma.
Ja.
Så att man får liksom lägga till de här små sakerna och sen se igen då till vad som funkar. Mm. För igen, att är det så att, tänker jag, att om du blir jättestressad över den här, du måste träna. Den stressen...
Ja, för det tror jag absolut många lyssnar på det här nu och säger, vi har hört det här hur många gånger som helst, nu vill vi inte höra det någon mer.
Nej. Och den stressen du känner vid att du måste börja träna, den kanske tar bort det här positiva du får utifrån träningen.
Mm.
Men ändå att man tittar igen på att vår kropp, det är liksom den, det är som en maskin som behöver hållas igång och röra på sig. Så. Titta lite grann på var vi kom ifrån, från där vi kom med rörelse hela dagarna och vi gick långa sträckor och samlade mat och vatten och allt det här. Och så ser vi hur, tittar man på sig själv idag, hur lever man och hur många steg kommer man upp i och hur mycket belastar man sin kropp just då? Och då kan man se, många ser att det är en ganska stor skillnad i det här, att hur man levde förr mot vad man lever nu. Och då tillföras rörelse just då, grunden är rörelse. Och sen får man då hitta någonting som man ser som man kan gå och tycka är kul. Kanske hitta någon träningsform med någon kompis, eller gå med i någon sammanhang, eller uteträning, eller vad man nu hittar, gå dansa, danskurser. Allting som är rörelse är liksom att hålla igång. Och det gör att du får mer kraft och energi, känner dig starkare. Och då får du också mer kraft och energi att kanske orka göra andra saker också. Då.
Mm.
Så den första tiden brukar jag ta 3 månader till och bestämma dig. Bara så, okej, men nu kör jag. 3 månader, nu kör jag. Och sen fundera inte så mycket på om det känns, om det är jättekul eller om du har energin eller inte. Bara så här, men nu har jag bestämt mig.
Mm.
Och då och gör
inte
man
kanske
det.
Heller så mycket på smärtan då, som vi pratade om i förra avsnittet. Att där finns det tydliga, för om det är någon som lyssnar på det här nu, så lyssna på förra avsnittet också. Där vi pratade mycket om det här med smärta, vad man ska reagera på, vad man inte ska reagera på. Framförallt om man är ovan då.
Ja, att det kan kännas lite streta och strama och kännas i kroppen. Och får man någon riktig smärta, liksom, att det gör ont på i en muskel eller ont i ryggen och ryggraden, att såklart då titta på att göra någonting alternativt. Man ska ju inte göra någonting som provocerar smärtan mer, men är det en grundläggande smärta som ligger lite grann som hjärtros och sånt som vi pratade om, då det kan man ha med sig, så det är ingen, vanligen ingen fara då, så smärta behöver inte vara någonting som hindrar en.
Du talar en del om det här med att man ska hitta distans till sin irritation och frustration. Och så pratar du, jag tycker också om det här uttrycket som du hade med livets signum där alla vill bli gamla men ingen vill bli kallad gammal.
Mm.
Kan vi avsluta med det?
Mm. Jag tycker det är intressant, för många, man vill ju leva många år och ha ett händelserikt liv. Liksom. Vi vill uppleva allting, men vi vill inte se oss som gamla. Och jag tycker det är intressant att man pratar många gånger 40 är nya 30 och 50 är nya 30 och 70 är nya, vad det nu är för någonting. Att vi någonstans så liksom, det hela verkar gå ut på att man ska vara så mycket yngre som möjligt. Och att det är någonstans så lyfts ju även upp i media och allting, det är kanske 20-30 års åldern som är liksom, det är det som är. De som visar antirynkkräm i reklam kanske knappt har hunnit komma ur puberteten. Men det finns inte rynka och ändå ska man visa antirynk och anti-age-kräm. Mm. Och då blir det så här, men varför kan man inte liksom bara få vara den ålder man är? Att på något vis äga sin ålder. Att jag är 52 och liksom, så här ser jag ut och det här är den jag är idag. Och man vill ju leva, men att man vill... Jag tror det är viktigt att titta på att man kanske vill fylla sitt liv med innehåll och inte bara med dagar. Och vi kommer då att bli äldre och man får acceptera att kroppen förändras. Och det tror jag är någonting att man så långt, eller min upplevelse är att vi så långt tid liksom, man skyfflar in det under mattan att man inte vill prata om det. Och kanske därför inte pratar om klimakteriet eller menopausen heller, därför att det blir så snabba förändringar som innebär att man blir icke-fertil som kvinna och man åldras. Och det här åldrandet är någonting så här, men man ska ha alla krämer och allting så här som inte ska synas. Mm. Men det är ju ett faktum att vi blir äldre. Och alla vill ju leva långa liv. Och då blir man också äldre. Så. Men att man kanske inte ska räddas det och då att försöka se att vad kan jag göra för att vara så stark som möjligt.
Och inte låta sig provoceras av det vi ser omkring oss kanske riktigt i samma grad som det är lätt att göra.
Nej, och det är ju fantastiskt skönt tycker jag personligen då i... Om man får se den här åldern att, liksom att jag bryr mig inte så mycket om vad, det har jag kanske inte gjort de senaste 20 år, men vad folk tycker och tänker om mitt utseende eller hur jag pratar eller beskriver. Såklart så bryr jag mig, men det är inte att om någon säger så här, men gud, hur kan du ha hår sådär? Bara så här, jaha, fast det är så jag har idag. Alltså, jag, för mig spelar det ingen större roll att man har kanske hittat någonstans sin grund i livet och värderingar. Man var så här, man kan få kalla sig tant. Jag brukar säga det. Jag har rätt att vara tant. Det är fantastiskt. Det kan jag tycka och tänka. Med massa saker och liksom med en grund i sig. Att man inte behöver vara så orolig och kanske fundera på vad alla andra tycker och tänker heller. Utan många gånger tror jag i livet man kanske har hunnit någonstans dit man känner. Men det här är jag och det är helt okej. Det är jättebra. Så här det är det jag kommer att ha med mig resten av mitt liv. Att liksom jobba med sin kropp och inte mot hela tiden. Utan att man då säger så, okej, det här är jag. Jag har problem med, inte vet jag, om någon har problem med knäna, någon annan har problem med ryggen eller vad man nu har med sig för någonting från livet hittills. Då kanske man måste lära sig att hantera det och se att man orkar vara stark resten av tiden som finns kvar. Mm. Min stora förebild är min mamma när hon liksom, hon var vid 80-årsåldern när hon började bli lite krasslig då, eller fick hjärtklaff och sådana saker, men åkte in på sjukhus och då frågade de på akuten där på henne, till henne. Jag var med där och hörde det här. Och, ja, vad jobbar du med för någonting då? Och men snälla kära du, jag är ju pensionerad sedan många, många år. Och den första frågan som då dök upp därefter var, aha, har du hemhjälp? Så att från att vara att man tror att hon är liksom, jobbar och att hon är då i yrkesverksam ålder till att hon, man ser att oj då, vänta, hon är 80 år, då är nästa fråga att har du hemhjälp?
Uh-huh.
Och det tycker jag är intressant liksom, att det är så som man att tittar och klassar. Mitt
emellan.
Ja, mitt emellan. Ja. Uh-huh. Och då att orka hålla, alltså, det var ju motion hemma. Hon började morgon med lite ryggrörlighet och rörlighet för fotleden och handlederna och för att orka bli gammal. Hon ville orka bli gammal och leva och träffa sina barnbarn och leka med dem. Och hon var från Finland och hon ville vara ute i skogen om sommaren och jobba med sina yngre syskon där. Och att se liksom att man har någonting, att man rör sig och tränar för att liksom se att man vill behålla styrkan och orka uppleva saker och ting.
Mm.
Jag tycker Dagny, vår den här bloggerskan, är fantastisk. Hon har ju någon gång citerat som att livet börjar vid 100.
Ja.
Och det är väldigt hoppfullt.
Ja, precis.
Så då har man liksom en bra bit till då innan den ens börjar. Så det är fantastiskt.
Ja.
Istället för att se den här ålderstrappan att 50 och så är det liksom bara nedfört.
Ja.
Så vad kan man göra?
Du Katarina, tusen tack. Jag är jätteglad för att jag fick träffa dig här idag.
Tack själv att jag fick komma och vara gäst här hos dig också. Mm.
Ja, men också bara jättenyfiken nu. Nu har det gått ett tag sedan du skrev klart boken. Du har hunnit lägga på något år till. Inte för att det betyder något uppenbarligen. Men vad har du kommit på så här i efterhand efter att boken har gått på tryck? Och liksom så här, är det någonting som plötsligt har blivit en ny insikt eller någonting som du vill dela som man inte kan ta till sig där?
Nej, ingenting direkt så. Det är väl mer att titta mycket på just med ämnesomsättning, vikten och där har jag inte så stort del i boken just då, men det står ju skrivet om det där med, men där letar jag lite mer och försöker hitta och se framåt av vad som finns. Och mycket det här som sagt att vad händer i kroppen själv? Jag har märkt själv det senaste halvåret att nu börjar hända saker. Det märker ingenting det som då med menstruation och liknande. Där är fortfarande en regelbundenhet då, men att det blir en förändring i kroppen, vävnad, stumhet och sådana saker. Det är så här, okej, nu händer saker och ting. Vad kommer hända, när kommer hända och hur blir det framåt? Och det är liksom som en spännande resa, så att det kanske blir en ny bok som man berätta.
Ja, precis. Det här är livet efter.
Ja,
ja. Ja men perfekt. Ja, men tusen tack.
Tack så jättemycket.
Ja.
Så intressant, eller hur? Jag gillar verkligen Katarina och hennes förmåga att förmedla kunskap och hur hon väljer att hitta rimliga sätt att se på hur man ska lägga upp det och de här olika delarna och hur man ska satsa på vad. Gillar du det här och vill rekommendera avsnittet för någon så skulle jag bli jätteglad. På Facebook och klimakteriepodden.se finns några länkar som är relaterade till avsnittet. Jag måste också bara lägga till en liten insikt som jag har fått det senaste året, och det är att jag upplever stor skillnad på att äta ordentligt med protein och fett för att jag ska hålla mig mätt och därmed kontrollera sötsuget. På Instagram stories så gör klimakteriekocken, ja det är ju jag såklart då, men lite matinlägg i alla fall ibland som du också hittar under matinspo. De har varit väldigt uppskattade, så det är roligt. På Klimakteriepoddens Instagramkonto finns det alltså. Enkel, nyttig och bra mat som går snabbt att laga när jag har feeling. I nästa avsnitt så ska du få höra något verkligt intressant, nämligen hur en god munhälsa är bra för hela kroppen. Väldigt kul ska det bli att välkomna Betty Vasenius. Hon är tandläkare, tränare och livsstilscoach. Betty är 46 år, stark och väldigt engagerad i att sprida kunskap om klimakteriet och anser att vi kvinnor behöver våga tala om vårt mående som en del av att hitta till balans och god hälsa. Ja, och det håller jag med om till 100%. Så välkommen att lyssna snart igen. Och vill du kolla på tidigare avsnitt kan du lätt läsa om dem på klimakteriepodden.se. Och vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så är det lätt gjort via Facebook, Instagram eller info@klimakteriepodden.se. Tusen tack för att du har lyssnat och välkommen snart igen. Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.